Det känns intressant att leva nu, och det känns oerhört utmanande. Jag tror att det rör sig mer under ytan i folksjälen än vad vi förstår. Jag tycker jag får sådana signaler. Jag var i en pingstförsamling ungefär som er för några veckor sedan. Och jag märkte bara att jag steg in där. Det är någonting nytt här. Jag såg det i blicken på människor. Och så ser jag människor på första och andra bänk som har kommit med i församlingen sista halvåret. Som aldrig har varit i sån gemenskap förut. Genom alfarbete. Och så berättar en av ledarna i församlingen. Vi har känt under 2-3 år hur en helt ny ton har kommit in i vårt böneliv. Och människor som inte har varit med på många, många år i bönemöten börjar prioritera dem. Och när han talar om det här blir han lågmäld och så kommer tårarna. Och så låter han mig ana liksom ett helt nytt skeende. Där en efter en börjar känna en föraning, en doft av någonting. Och så sa han, gång på gång i våra bönemöten har människor citerat där de beder. Jag hör bruset av regn. Har ni hört uttrycket ifrån Gamla testamentet av profeten Elia? Han hade något i sitt hjärta, en förvissning. Jag hör det, jag har det. Och så berättar han att sista året är precis som något av förlamning har brutits. Och han sa i 10 års tid har vi försökt på alla sätt att bjuda in människor. Och vi har försökt att invitera till upptäckargrupper och alfakurser. Det har varit omöjligt. Och nu är det precis som en osynlig hand har öppnat en dörr. 9 av 10 vi frågar är positiva och säger att det vore intressant. Det kanske är precis vad jag behöver. Och nu är man inne på den tredje alfakursen och haft flera dophögtider sista året. Och jag var där och jag satt på första bänken och började storgråta då gruppen av lovsångare stod och sjöng där. Bara kände det så där djupt i mitt inre. Det rings in en ny tid på många platser. Det går åt väldigt olika håll i kristenheten. Och det blir ju uppenbart om det börjar röra på sig. Men lite lagom stillestånd och ljumhet så går det att dölja det mesta under ytan. Och människor är snälla och rara och så här. Men det är märkligt om det blir lite nivåhöjning då det gäller den heliga andes tydliga närvaro i församlingen. Dock, bland annat så upplever man att det börjar att liksom beröra sår som aldrig någon gång har fått läka. Och människor reagerar konstigt ifrån sina oläkta sår. Och saker som ligger både 10 och 20 år tillbaka går igång och så här. Och ju mer vi upplever att församlingar vågar gå i en riktning för att söka Gud och förnyelse, så känner vi att här skiljs våra vägar. Det blir sådana olika utvecklingslinjer. Hur ska det gå med kristenheten? Ja, kampfyllt blir det. Det är jag övertygad om. Och den som tror att det räcker med lite vacker religiös tradition orkar inte med att härbärgera det där skeendet som Gud vill. Så jag tror inte på stora samfund och rörelser. Men jag åker runt i Norden nu och söker efter församlingar. De får gärna vara små. Det gör ingenting om det är 10 medlemmar. Bara de är överlåtna, renhjärtade och mjuka. Det står faktiskt fortfarande i min bibel att Gud ger seger genom få såväl som genom många. Jag tror det är något speciellt som ligger på Guds hjärta nu. Och därför vill jag vända mig till andliga ledare var jag reser fram. Och är du avskild? Och har fått förtroendet här i församlingen att vara en andlig ledare. Och du inte har hjärta och förståelse för bönen. Och ditt ansvar att med din överlåtelse till bön stå i gapet för församlingen. Då bör du av respekt för kyrkans medlemmar ställa din plats till förfogande. Även i den här församlingen. Det kan ju vara som en kedja, vet ni. Och även i den här församlingen finns det svaga länkar. Gör det inte det? och en del mår psykiskt, själsligt så dåligt så det går månader innan de orkar komma hit ens. I sina svåraste stunder är de värda att kunna säga: I min församling, där har vi ledare som står i gapet och kämpar runt och orkar. Vi behöver höja nivån nu, tror jag. Ett bedjande ledarskap. Ja, det är inte idésprutor. Det är inte mer verksamhet Sverige behöver. Men mer Guds uppenbarelse, Guds närvaro. Så jag tycker det vore värdigt. Och jag gläds det jag hörde i morse en ung pastor som skrev och berättade. Vi började det här året med 40 dagar fasta och bön i församlingen. Och hela församlingen är enig, skrev han till mig. Och jag tror ju att sånt här, alltså mitt hjärtas djupa längtan är svaret på din bön, sjunger en sångare. Jag tror att sånt här föds, då såna här visioner föds, så är det profetiska förebud. Att det är någonting som ligger på Guds hjärta nu. Och den som har öron han hör, och den som har hjärta han känner, så sök Herren. Jag sa att jag tror att mitt uppdrag var att åka hit och ropa ut ett jubelår. Har ni läst om jubelåret i Bibeln? Det är oerhört vilka förebilder vi har. Som allesammans bara doftar Golgata och försoningen. Och Guds kärlek i Jesus Kristus. Det är oerhört. Vart 50:e år, vad skulle ske då? Alla slavar skulle friges. Alla skulder skulle efterskänkas. Förlorad egendom skulle ges åter. Alltså upprättelsens tid. Jag tycker jag kan se slavar som har blivit förnedrade och hånade. Och haft piskan vinande över sina ryggar i åratal. Men då deras blickar möts under de vinande piskorna så säger blickarna: du vet min bror, det kommer en dag då inga piskor viner mer. Då det är slut på trältjänst och förnedring. Jubelåret, en tid då bojorna brister. Behöver kristenheten i Norden få vara med om ett riktigt jubelår, tror ni? In i våra gudstjänster. Och det andra, alla skulder skulle efterskänkas. Och det tredje, förlorad egendom återfås. Gottgörelsens upprättelsens tid. Nu ger jag er ett löfte i församlingen här och ledningen. Jag kommer att följa er noga de närmaste 365 dagarna. Jag säger detta från mitt hjärta. Jag kommer att göra det. Vad har ni för vision själva, ni som är ledare? Har ni sökt Gud för det nya året? Vad har ni för förnimmelse? Vad vill Gud? Jag tror att om det jag upplever jag kliver in här, om det här får bevaras och vårdas, så kan den här församlingen få fördubblas på 3-4 år. Det är inte brist på andliga sökare i Bergslagen som har köat hos häxor och healers och shamaner och trollkarlar i årtionden. Det är dags nu att hämta hem dem. Och jag tror att många är mer övermogna än vad vi anar. Ja, det här blir personligt från hjärtat. Nu vill jag läsa ifrån Hebreerbrevet, kapitel 10. Och det är inte första platsen där jag läser det bibelordet. För jag tror att det är dagens text till kristenheten i Norden. Hebreerbrevet, kapitel 10. Och från vers 35. Så kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro, men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Och så slutar texten med en stark bekännelse. Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade, utan dem som tror och vinner sina själar. Vill ni tala ut den sista versen i korus? Kan ni nicka lite? Ska vi göra det som en troshandling här idag? Vill ni vara med? Ordningen blir följande. Jag läser några ord och jag tystnar, så upprepar ni dem. Och så talar vi ut detta i Jesu namn. Vi tillhör inte dem som drar sig undan. Och går förlorade. Utan dem som tror. Och vinner sina själar. Lite mer inlevelse som jag får be. Det gäller livet. Och det gäller Fagerstas räddning. Det gäller församlingens framtid. Jag före och du efter. Vi tillhör inte de som drar sig undan.
Vi tillhör inte de som drar sig undan.
Och går förlorade.
Och går förlorade.
Utan den som tror.
Utan den som tror.
Och vinner sina själar.
Amen.
Det är tre uppmaningar i den texten. Ge inte upp er frimodighet. Håll ut. Dra er inte undan. Tror du att det är aktuella saker? Ge inte upp er frimodighet. Håll ut. Dra er inte undan. Och nu vill jag under några minuter stanna inför den första uppmaningen. Ge inte upp er frimodighet. Jag vet inte hur du ser på ditt kristna liv. Och ni som leder arbetet i församlingen, hur ni ser på situationen här. Men då jag ser tillbaka något ögonblick ibland, då blir det tydligare och tydligare ju äldre jag blir. Att fiendens attacker, oavsett hur de har kommit emot mig, fiendens attacker genom åren har djupa sett haft precis samma syfte hela tiden. Att nagga min frimodighet i kanten och få mig att ta steg tillbaka och inte orka och våga hålla fast vid det som jag vet att Gud har kallat mig till. Är det någon mer än jag som känner igen sig i det jag säger? Ge inte upp er frimodighet. Jag var på en bönekonferens där en gammal man profeterade ut de här orden över mig så att jag skälvde i mitt inre. Och kan ni tänka på hemvägen? Sent på kvällen ringde en pensionerad kyrkoherde från Dalarna till enkle pastor Helmer framåt midnatt. Och han säger: förlåt att jag stör. Jag får icke ro i min själ. Jag får ingen ro i min ande förrän jag får tag i dig. Och jag har ett ord till dig. Och det gäller det du ska möta framöver. Och så börjar han citera exakt samma bibelord. Och jag satt där i bilen och kände hur det vibrerade inombords. Det är angeläget, sa han. Det är angeläget. Så säger Herren. Ge inte upp din frimodighet. Ja, jag har haft det där inom mig. Vid ett tillfälle tog jag fram ett A4-papper och skrev upp 10 punkter. Till varför pastor Ingemar Helmer har orsak och rätt att vara frimodig i sin relation med Herren och i sin tjänst för honom. Och jag kan säga att det har funnits en och annan gråmulen måndag förmiddag då det där A4-arket har varit värdefullt. Och ni kanske tycker jag låter extrem och överhandlig. Men då billigt talat kan jag säga, så har jag gått av och ander hemma i någon gillestuga och haft högläsning för djävulen själv. Varför har jag rätt att vara frimodig? Får jag nämna några punkter? 1. Jag vet på vem jag tror. Jag älskar de orden av aposteln Paulus. Jag vet på vem jag tror. Jag tror inte på mig själv i första hand. Och jag tror inte på min stora tro och min väldiga tjänst. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son. Hans död min död, hans liv mitt liv. Jag är bunden fast vid Jesus, bunden fast med kärleksband. Och livet har lärt mig, och ordet visar mig, att det är bara ur den djup personliga överlåtelsen till honom. Och det som en frukt av den första kärleken mellan hans hjärta och mitt. Det är där som den sanna äkta frimodigheten växer. Den går inte att skaka fram ur rockärmen. Den hör samman med överlåtelsen och närheten till hans hjärta. Jag vet på vem jag tror. Vet ni vad jag känner inför ett nytt år? Jag känner så här. Vi behöver bli mer medvetna än någonsin då vi firar gudstjänster. Att tydligt lyfta upp Jesu namn. Det är mycket andlighet i vår tid. Men vi sysslar inte bara med andlighet i största allmänhet. Vi bekänner Jesus och vi förkunnar hans död och hans uppståndelse. Jesus Kristus. Jag tror att enda vägen framåt för en kämpande kristenhet, det är vägen tillbaka till Jesus. Att vi i en förnyad överlåtelse återerövrar enkelheten och frimodigheten och hängivenheten och tydligheten. I orden, jag vet på vem jag tror. Jag bekänner mig Jesus till dig. Hemlighet nummer två till att jag har rätt att vara frimodig. Och nu får ni hålla i er. Jag vet vad Gud har kallat mig till. Tycker ni att det låter högmodigt? Jag vet om mina brister. Och att det har funnits många felsteg i mitt liv. Jag tror inte att jag är präglad av högmod. Däremot får jag kämpa varje dag. För att våga hålla fast. Det är därför jag predikar som jag gör. Men det här handlar inte om att sätta sig själv i centrum. Jag vågar möta din blick och säga. Jag vet vad Gud har kallat mig till. Tror du att jag skulle stå här annars? Det skulle väl vara högmod om något. Vet ni vad jag känner i vår tid? Jag känner att jag utmanas mycket tydligt att göra vad Paulus skriver. Göra min kallelse och utkårelse fast. Och det är precis som att inför avgörande vägskäl så är min ungdoms Gud där och drar mig tillbaka till platsen där hans ande för första gången föll över mig. Och kallelseorden skrivs in med eldskrift i mitt hjärta. Och jag får återerövra det och känna att det tar mig, famnar mig på nytt igen. Jag vet vad Gud kallat mig till. Vet ni vad Sverige längtar efter? Kallelsemedvetna församlingar. Där vi inte bara sysslar med uppehållande verksamhet. Och det är så mycket åsikter och meningar så vi vågar knappast ta ett församlingsmöte för det är så mycket det far åt alla håll. Vi behöver kallelsemedvetna församlingar som är på en annan nivå än vanlig allmän föreningsverksamhet. Vet ni vad ni behöver framöver? Jag sa det förut, ett bedjande sammansvetsat ledarskap. Och så har ni församlingsmöte här i salen, då kommer ledarna tillsammans. Och ni har hört det på ryktesväg. De har varit tillsammans och sökt Gud. Och då är det inget flams här. Då kommer de in och ställer sig här. Skuldra vid skuldra. Framför församlingen. Med tårade ögon och säger. Vi har talat med far. Och det är det här vi tror ligger på hans hjärta nu. Jag har varit med som församlingspastor. Då oroliga och stridiga skeenden. Det har förändrats på en tiondel sekund. Ett tilltal från Gud som bara lyfter oss in i det Gud har kallat oss till. Jag tror att kallelsebegreppet överhuvudtaget måste få en ny respektfull klang i sig. Du blir inte en andlig ledare för att du studerar teologi 20 år. Du behöver få uppleva hur en mantel ifrån en övre tronsal läggs över dina skuldror. Jag tror att kallelsebegreppet behöver lyftas fram idag. Vi behöver kallelsemedvetna tjänar och tjänarinnor som har en integritet över sina liv som väcker både längtan och respekt. Och man känner det är en man, det är en kvinna som Gud har utvalt. Vet du vad församlingens stora uppgift är nu? Det är att bedja fram de kallelsemedvetna tjänarna och tjänarinnorna. I en levande församling med ett starkt böneliv, där finns det födslokraft. Där föds de här tjänstegåvorna fram. Där ser vi hur människor växer in i kallelse. Gud välsigne er! Jag är frimodig. Jag vet på vem jag tror. Jag är frimodig. Jag vet vad Gud har kallat mig till. Orkar ni något mer? En tredje sak. Jag är frimodig. Jag har fattat ett beslut. Att lita på budskapet han bad mig att predika. Och jag begär inte att alla här till fullo ska förstå hur mycket detta betyder för mig. Men min bibelsyn är helt avgörande för att jag ska kunna vara frimodig i min förkunnartjänst. Bibeln är Guds ord. Jag lyfte min bibel i en kyrka och sa, jag känner att jag ska göra det var jag reser fram. Lyfta bibeln så högt jag kan och bara tala ut. För mig är detta Guds heliga ord. Och då var det en gubbe jag såg hur han blev irriterad nere i kyrksalen. Det var som någonting gick igång. Och han kommer fram efteråt och ska börja diskutera. Det borde väl du begripa, pastorn sa han, att det är så mycket man inte förstår i bibeln. Och då sa jag, det var ju tur att du förstår det åtminstone. Det skulle vara intressant att komma till exempel till Fagersta och träffa någon som har utforskat alla djupen hos Gud. Undrar hur pannbenet skulle se ut då. Till och med Paulus säger, jag ser som i en spegel. Det är väl klart att det är mycket som inte jag förstår. Jag är en enkel liten människa. Men vet du vad trovärdigt lärjungaskap är för någonting? Det är att alltid visa lydnad så långt han ger mig ljus. Och på den vägen blir det en ständig vandring djupare och djupare in när dina ord upplåtas. Det här är inte i första hand ett diskussionsunderlag. Det är ett kärleksbrev ifrån en älskande far. Det är en bönebok. Och det finns en nyckel till den boken. Och det är den helige ande. Så när jag predikar känner jag mig helt trygg. Jag är bara mer och mer mån om att veta att det jag talar ut är något som Guds ande kan bekräfta. För då gör han det. Jag litar på budskapet. Och jag känner mig stolt. Då jag får ropa ut som Paulus. Jag skäms inte för evangeliet. Gör inte det som församling. Det kommer att kosta ett pris. Det kanske är svårare med statsbidrag framöver. Jag tänker in i det. Det blir trängre framöver på många sätt. Tacka Gud för att ni får vara fria som Guds folk. Ni har en verklig lojalitet. Det är troheten mot honom som har kallat oss. Ja, anden är nyckeln till Bibeln, sa jag. Då slutar jag med att säga så här. Varför är jag frimodig? Jag har gjort den heliga ande till min vän. Har du gjort det? Vi talar om att vara född av anden, fylld av anden, döpt i anden. Jag brukar använda uttrycken född av anden och utrustad till tjänst. Vad tror ni? Tror ni att vi som Guds församling i vår tid, i bön och överlåtelse, skulle kunna få tag i en djupare dimension. En dimension till av Guds andes tydliga närvaro i våra liv, vår tjänst och vår gemenskap. Tror ni det? Eller för att tala gammaldags pingspråk, en ny smörjelse för en ny tid. Jag är rädd och ängslig och jag är blyg. Men jag känner Guds ande över mitt liv. då kan jag känna mig som ett ungt lejon. Ge inte upp er frimodighet. Tillbaka till Jesus. Bli mer noga med att be om hans vilja. Att äga visshet om hans kallelse. Håll fast vid ordet och lev i ordet. Och släpp lös den heliga andes kraft på ett ännu starkare sätt. Då behöver vi inte sälja ut och backa. Då står vi starka. Och det är helt fel tid att sälja ut sin frimodighet. För nu finns det en skörd som är övermogen. Och nu kallar Gud på sitt folk. Och hans kallelseorder lyder inte backa tillbaka och gå och göm er. Och vila er och tysta ner era lovsånger och era böner. Nej. Jag tror ni känner allesammans att framför oss ligger en intressant tid. Ge dig hän åt Gud. Ge dig hän åt Gud. Låt det brinna i den här församlingen. Halleluja. Ska vi ta några minuter och be? Och så överlämnar jag avslutningen här. Hela kyrkan ber.